Podplay.
Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen helt gratis på plattformen Podplay. Det är år 1980 i Florida, USA. Och Cynthia Brown kvicknar till på golvet i vardagsrummet där hon ligger. Kroppen ömmar och hon märker att hon blöder från pannan. Det sista hon minns är hur hennes man Bobby slagit henne, tagit strypgrepp kring hennes hals för att sedan slå hennes huvud så hårt in i familjens tv-apparat att hon tappat medvetandet. När hon nu vaknar igen ser hon Bobby liggande på soffan. Han tittar på henne, gråter hejdlöst och ber upprepade gånger om att hon ska förlåta honom. Han lovar att det aldrig ska hända igen. Cynthia vet vid det här laget att det inte är sant. Bobby har misshandlat henne under flera års tid nu och snart orkar hon inte mer. Maken torkar tårarna och spänner nu blicken i henne istället. Hans ton är plötsligt helt annorlunda och han förklarar kallt att hon förmodligen borde köra till sjukhuset då hon troligen kommer behöva sy det blödande såret i pannan. Han gör det tydligt för henne att om hon berättar för sjukhuspersonalen vad det egentligen är som har hänt kommer han att döda henne när hon kommer hem igen. När Cynthia återvänder samma kväll sover Bobby och deras två barn ligger nedbäddade i sina rum. Cynthia som slutligen har bestämt sig för att det här måste få ett slut innan Bobby dödar henne eller barnen går och hämtar makens gevär. Hon laddar vapnet och går in i sovrummet där han ligger och sover. Hon riktar gevärsmynningen mot Bobbys huvud och placerar fingret på avtryckaren. Men plötsligt börjar hon tänka på barnen. Om hon avlossar skottet kommer de växa upp utan sin pappa. Hon står inte ut med tanken och motvilligt sänker hon slutligen vapnet och går och lägger sig. Detta beslut är något som kommer att hemsöka Cynthia Browns samvete för resten av livet. Flera år senare förstår hon att om hon hade skjutit Bobby den kvällen hade hon skonat livet på flera oskyldiga människor. Du lyssnar på Jakten på mördaren med mig, Saga Springhorn. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens poddavsnitt. Det är tidigt 80-tal i staden Tampa, Florida. Staden expanderar och har blivit ett populärt turistmål på grund av de långa vita stränderna längs med Tampa Bay, de fartfyllda nöjesparkerna, det breda utbudet av restauranger och stadens pulserande nattliv. Med Tampas växande ekonomi kommer även en tillväxt i befolkningen. Både amerikaner och nyanlända invandrare bosätter sig i staden. Samtidigt brottas Tampas polisen med en växande kriminalitet och flera områden kring Tampa blir ökända för bland annat drogrelaterade brott och prostitution. Florida har även vid den här tiden blivit mycket uppmärksammat i amerikanska nyhetsmedier då en serievåldtäktsman går lös i delstaten. Förövaren som har kommit att kallas The Classified Aid Rapist svarar på annonser gällande möbler och dylik, agerar som en intresserad köpare och våldtar sedan de kvinnliga säljarna i deras hem. Trots ett stort antal anmälningar och detaljerade vittnesmål lyckas polisen aldrig gripa den skyldige. Det är inte förrän flera år senare, i slutet av år 1984, som gärningsmannen slutligen kan gripas i Tampa, då även misstänkt för 9 kvinnomord. Det är morsdag och mitten på maj månad 1984, när två pojkar leker ute på ett fält i Hillsborough County, utanför Tampa. Leken upphör när pojkarna plötsligt får syn på något de tror är ett dött djur. De går nyfiket närmare för att titta. Till sin förskräckelse inser de att det är en död människa som ligger där. Och pojkarna springer skärrade hem för att kontakta polisen. När polisen anländer kan de se att offret är en ung kvinna. Den starka odören som sprider sig indikerar att hon legat där ett tag. Kvinnan ligger på mage, halvt avklädd med armarna bundna bakom ryggen och benen brett separerade. Den sladd som används för att strypa offret sitter fortfarande kvar kring halsen. De kan senare bekräfta att kvinnan har våldtagits innan hon mördats. På brottsplatsen noteras däckspår från en bil. Det fastställs att fordonet de söker har ett däck som avviker från de andra. Övriga bevis skickas till FBIs kriminaltekniker i Washington. Snart identifieras offret som den 21 år gamla Lana Long. Lana, som jobbade som strippa på en klubb i Tampa, hade varit anmäld försvunnen sedan den 7 maj då hon sågs lämna jobbet sent på kvällen. En mordutredning startar och i väntan på resultatet från labbet i Washington får polisen ytterligare ett samtal gällande en död kropp som hittats i utkanten av staden. Även denna gång är offret en ung kvinna som har blivit våldtagen och mördad. Hon hittas bara några timmar efter attacken. Likt det tidigare mordet är hon bunden och har märken på halsen som tyder på strypning. Kvinnan är utöver detta svårt misshandlad och man kan se hur mördaren har avbrutit strypningen för att istället avsluta sitt offers liv genom att skära henne över halsen upprepade gånger. Kvinnan som identifieras som den 22 år gamla Michelle Sims jobbade som prostituerad och såg senast längs med Nebraska Avenue i Tampa. En gata som är välkänd för polisen på grund av dess sexhandel. Däckspåren som säkras på mordplatsen visar sig matcha spåren från mordet på Lana Long. Och det är inte de enda likheterna i mordfallen. Utöver liknande tillvägagångssätt kommer de kriminaltekniska undersökningarna att visa att ett rött nylonfiber från någon form av textil har återfunnits på båda brottsplatserna. Allt tyder på att det är en dubbelmördare polisen jagar och risken att han slår till igen anses vara mycket stor. De båda offren har ingen personlig koppling, men de är båda kvinnor med utsatta yrken som har försvunnit kring samma område i Tampa. I hopp om att kunna ta gärningsmannen på bar gärning sätts ett flertal polispatruller på dygnet runt bevakning kring Nebraska Avenue. Samtidigt förhör man flera av sexarbetarna i området. Till en början är det svårt för polisen att få kvinnorna att prata. De är rädda för att de ska gripas för prostitution. Men när de förstår att poliserna är där för att hjälpa och behöver information kring de två morden som nyligen ägt rum, börjar kvinnorna samarbeta. De berättar om sina kunder och ger signalement på de män som på något sätt uppträtt våldsamt eller utåtagerande. Det blir tydligt hur utsatta dessa unga kvinnor är dagligen. Men trots alla vittnesmål leder deras berättelser inte till något som kan avslöja mer om morden. En månad senare inkommer ett larmsamtal från en fiskare som förklarar att han hittat en död kvinnokropp i en apelsinlund utanför Tampa. Utredarna misstänker initialt att det är samma gärningsman som slagit till igen. Men när de anländer till fyndplatsen kan de konstatera att det finns flera olikheter från de tidigare morden. Denna kvinna hittas liggande på rygg, är fullt påklädd och visar inga tecken på att ha blivit bunden. De tidigare två offren har hittats avklädda, liggande på mage i utsatta positioner, som om mördaren medvetet positionerat kvinnorna. Trots att även detta offer visat sig ha våldtagits och sedan stryps till döds, börjar polisen tvivla på om detta mord är kopplat till de två tidigare. Och när kvinnan identifieras som den 22 år gamla Elizabeth Longback och utredarna tittar på hennes bakgrund förstärks teorin om att detta är utfört av en annan gärningsman. Elizabeth, som jobbade på en fabrik och fortfarande bodde hemma hos sina föräldrar, anmäldes försvunnen 16 dagar innan hon hittades. Enligt anmälan från föräldrarna hade dottern gett sig ut på kvällen för att ta en promenad och sedan aldrig kommit hem igen. Det framkommer även att Elizabeth haft en stormig relation med sin pojkvän. Polisen hittade ett handskrivet brev i hennes rum där hon vittnar om våld i förhållandet. Och i brevet förklarar hon att om något händer henne, då är det hennes pojkvän som är skyldig. Pojkvännen tas in på förhör som huvudmisstänkt och ärendet skrivs över på en annan enhet. Det har nu blivit höst i Tampa och det har gått 5 månader sedan mordet på Lana Long och Michelle Sims. Polisen har fortsatt att med jämna mellanrum hålla uppsikt i områdena kring Nebraska Avenue. Skräcken för att mördaren ska slå till igen finns fortfarande kvar hos de kvinnliga sexarbetarna i området. Men inga nya fall har rapporterats och utredningen kring de två morden står i nuläget helt still. Det är inte förrän den 7 oktober som polisen rycker ut till en brottsplats där ännu en ung kvinnlig prostituerad hittats mördad som utredningen tar fart igen. Offret är den 18 år gamla Chanel Williams. Chanel är känd för polisen sedan tidigare, då hon nyligen släpps fri från fängelset efter att ha avtjänat ett straff för prostitution. Polisen känner till att hon brukar hålla sig till området runt Nebraska Avenue, vilket länkar henne till tidigare offer. Och likt de andra två mordfallen är även hon våldtagen och mördad. Snart bekräftas misstankarna kring de tre mordens kopplingar, då rapporter från kriminallabbet visar att samma typ av röda nylonfiber som funnits på tidigare brottsplatser även har hittats på Chanel Williams kropp. Och snart kommer också ny information kring mordet på den 22-åriga fabriksarbetaren Elizabeth Loudenback. Pojkvännen som tidigare stått som huvudmisstänkt har nu friats från samtliga misstankar. Bevis från mordplatsen har gått igenom och det har gjorts en mycket intressant upptäckt. Spår av textilier, av ett rött nylonfiber. Plötsligt har utredningen vuxit till 4 olösta mordfall och allt tyder på att de nu är på jakt efter en seriemördare. Polisens teori är att mördaren plockar upp de kvinnliga offren i sina bilar innan han för bort dem. Troligtvis kommer det röda nylonfibret från textilierna på bilens insida. De vet även att de letar efter ett fordon med udda däck, men utöver detta finns inget ytterligare att gå på och ett gripande av gärningsmannen känns långt borta. Sannolikheten att denna typ av gärningsman ska fortsätta att mörda är stor och frustrationen över att han fortfarande går fri där ute är plågande, både för polisen men även för allmänheten. Snart har ytterligare 2 mordoffer hittats och medierna rapporterar friskt om den fruktade seriemördaren i Tampa som nu misstänks vara ansvarig för våldtäkt och mord på 6 kvinnor. I ett vardagsrum i Miami sätter Cynthia Brown på TV:n för att kolla på kvällsnyheterna. Och när hon ser rapporteringen från Tampa tänker hon på sin ex-make Bobby som numera bor i staden. Hon bestämmer sig för att ringa honom och se hur han mår. Det har gått drygt 4 år sedan hon lämnade honom efter ett år av psykisk och fysisk misshandel. Trots uppbrottet och all smärta han åsamkat henne och barnen bryr hon sig fortfarande om honom. De har haft sporadisk kontakt sedan skilsmässan och Bobby kommer fortfarande och hälsar på henne och barnen ibland. Hon lyfter luren och snart svarar han i andra änden. Cynthia berättar om nyhetsrapporteringen hon sett och frågar vad det är som pågår där borta egentligen. Bobby konstaterar hur hemskt det är och förklarar att man aldrig kan vara för försiktig. När Cynthia senare avslutar samtalet med exmaken är hon fortfarande lyckligt ovetande om att hon precis har pratat med den efterlyste seriemördaren. Det är mitt i natten, den 3 november 1984. Bobby Joe Long har återsatt sig i sin röda Dodge Magnum för att ge sig ut på jakt efter sitt nästa offer. Samtidigt har den 17 år gamla Lisa McQuay avslutat sitt dubbelpass på donutbutiken Krispy Kreme. Hon ska nu cykla hem den drygt 3 kilometer långa vägen till mormor, där hon bor sedan en tid tillbaka. Klockan är strax efter 2 och Lisa sitter på cykeln och tänker på det självmordsbrev hon skrivit där hemma. Hon har bestämt sig för att ikväll är det dags. Hon orkar inte mer. Hon är trött på att leva och hon är trött på den psykiska smärtan som ständigt gör sig påmind. Åren av familjeplaceringar och sexuella övergrepp har satt sina djupa spår, och den 17-åriga flickan är nu fast besluten om att detta är kvällen då hon ska ta sitt liv. Under cykelturen noterar Lisa en röd bil som passerar henne flera gånger. Den saktar in för att köra om igen. Sen saktar den åter ner och ligger länge och kör långsamt bakom henne för att sedan försvinna igen. Lisa cyklar nu över en öde parkeringsplats när hon plötsligt känner hur någon griper tag i henne och kastar henne av cykeln. Fallet mot marken blir så hårt att Lisa tappar andan. Plötsligt har hon en pistol mot tinningen och hon hör en mansröst som uppmanar henne att klä av sig och sätta sig i bilen. Lisa är livrädd, men hon gör som hon blir tillsagd. Går mot den röda bilen, tar av sig sina kläder och sätter sig i passagerarsätet. Mannen säger åt henne att inte titta på honom. Förklarar att om hon skriker kommer han att döda henne. Och sedan tar han fram en ögonbindel. När mannen knyter fast ögonbindeln spänner Lisa snabbt käken så hårt hon kan. När han är färdig slappnar hon av, vilket gör att den hårt spända ögonbinden släpper lite på sidorna. Lisa börjar se sig omkring så gott hon kan i de små glipor som bildats på sidan. Mannen tvingar Lisa att utföra oralsex på honom. Sedan startar han bilen och kör iväg, med Lisa bredvid sig. Lisa är vettskrämd och när hon sitter där slår det henne. Hon är inte redo att dö. Hon bestämmer sig för att försöka hålla sig lugn och göra allt hon kan för att överleva det här. Lisa tar ett djupt andetag och fokuserar på att försöka lägga så mycket fokus som möjligt på att minnas. Hon noterar alla svingar bilen tar, memorerar vägskyltar de passerar och försöker komma ihåg alla detaljer så gott det går. Om hon överlever detta så ska hon ge polisen så mycket information som möjligt, så att gärningsmannen kan gripas. Plötsligt stannar bilen och Lisa noterar att de kommit fram till en lägenhetsbyggnad. Hon ser hur mannen bredvid henne öppnar dörren, noterar att han är vänsterhänt. Sen leder han in henne i trapphuset. Lisa räknar. 19 trappsteg, andra våningen. Hon förs in i mannens lägenhet. När han tänder ljuset i hallen memorerar Lisa hans korta bruna hår. Därefter följer timmar av sexuella övergrepp. Lisa fortsätter att följa sin förövares order av rädsla för att han ska döda henne om hon inte gör som han säger. Mannens beteende pendlar konstant. Ena stunden skriker han och riktar sitt vapen mot Lisa under övergreppen, för att andra gånger tala ömt till henne och agera som att han och Lisa är ett förälskat par. Vid ett tillfälle för han Lisas händer mot sitt ansikte, och Lisa, som fortfarande har ögonbinden på sig, känner noga efter med fingertopparna och försöker skapa sig en inre bild av hur mannen ser ut. Han är stor och kraftig, men inte överviktig. Han har en liten mustasch och någon form av ärrbildning i ansiktet. Han har kortklippt hår och små öron. Vid ett annat tillfälle ber Lisa om att få gå på toaletten. Medan mannen väntar utanför dörren passar hon på att lämna sina fingeravtryck på allt hon kan in i badrummet. Hon tar på spegeln, duschdraperiet, toaletten, handfatet. Allt för att lämna spår av att hon har befunnit sig i lägenheten. Timmarna går och snart har Lisa befunnit sig i mannens lägenhet i nästan ett helt dygn. Plötsligt tar hon mod till sig och frågar honom varför han gör detta mot henne. Han förklarar att han har blivit sviken av kvinnor under hela sitt liv. Att detta är hans sätt att ta ut sin hämnd. Lisa ljuger för honom och förklarar att hon har en mycket sjuk pappa hemma. Säger att han aldrig skulle klara sig utan henne. Hon fortsätter prata och säger försiktigt till honom att de kanske kan vara pojkvän och flickvän istället. Hon lovar att hon aldrig ska berätta för någon hur de egentligen träffades. De kan komma på någon bra gemensam historia för hur de blev ett par lite senare. Mannen suckar och förklarar att han inte har bestämt sig för vad han ska göra med henne än. Det har nu åter blivit natt och Lisa ligger bredvid sin förövare i sängen och märker att han har somnat. Under dygnet som har passerat har han upprepade gånger förklarat för henne att om han märker att hon försöker fly kommer han att döda henne. Lisa vågar knappt röra på sig där hon ligger. Plötsligt ringer mannens väckarklocka. Lisa, fortfarande iförd ögonbindel, lyckas se att alarmklockan står på 2:30. Mannen reser sig plötsligt upp och beordrar Lisa att klä på sig och följa med honom ner till bilen igen. Lisa blir inputtad i baksätet och han förklarar för henne att han har bestämt sig för att släppa henne. Under bilfärden förklarar han att han fattar att Lisa kommer gå till polisen. Han säger åt henne att beskriva honom på ett helt annat sätt än det hon upplevt. Lisa nickar instämmande och lovar att återge det falska signalementet. Bilen kör vidare och Lisa fortsätter sitt memorerande av detaljer. Hon kan bland annat se texten Dodge Magnum på instrumentbrädan. När mannen stannar kort för att ta ut pengar i en automat lägger hon klockslaget på minnet. Slutligen stannar bilen och Lisa leds ut och känner den kalla nattluften mot huden. Mannen kramar om henne och förklarar att hon ska låta ögonbinden sitta kvar tills han är borta. Sedan hör hon hur han sätter sig i bilen och kör därifrån. Lisa vet inte hur länge hon står där med ögonbinden och väntar. Varje gång hon hör ljudet av en bil är hon övertygad om att han har ångrat sig och kommer tillbaka för att döda henne. Men till slut vågar hon dra av sig ögonbinden och ser sig omkring. Det är ingen där. Hon börjar springa. Samtidigt jobbar utredarna i motvind i jakten på seriemördaren som hittills står misstänkt för 6 mord. Flera av mördarens offer är unga, prostituerade kvinnor. Och enligt polisen är det sättet han positionerar de nakna kropparna efter morden ett sätt för gärningsmannen att fortsätta förnedra kvinnorna, även efter deras död. De är övertygade om att de är på jakt efter en person med en komplicerad relation till kvinnor och ett starkt hat mot det motsatta könet. De är dessutom övertygade om att han kommer att fortsätta mörda tills de stoppar honom. I takt med att antalet offer växer ökar trycket från medierna och allmänheten som anser att polisen inte gör tillräckligt för att stoppa den besinningslösa mördaren. Den 5 november hittas ytterligare en död kvinna, denna gång i Pasco County, som ligger cirka 7 kilometer från Tampa. Offret är den 18 år gamla Virginia Johnson, och likt flera av de tidigare offren arbetade hon som prostituerad vid tiden för försvinnandet. ännu en gång hittas spår av röda nylonfiber på brottsplatsen. Bara 3 dagar senare får polisen ännu en anmälan om en upphittad kropp i utkanten av Tampa. Det är en 21-årig prostituerad kvinna vid namn Kim Swan som hittats våldtagen och mördad. Och när utredarna anländer till brottsplatsen och ser den nakna, positionerade kroppen förstår de direkt att det är samma gärningsman som har slagit till igen. Det har nu gått 6 månader sedan den första kroppen hittades och utredarna står handfallna inför faktumet att de inte har något konkret bevis att gå på som kan avslöja vem mördaren är. Parallellt med mordutredningen jobbar en annan enhet med Lisa McWays kidnappningsanmälan. Samma natt som hon släpptes fri från sin kidnappare sprang hon direkt till närmaste polisstation och berättade om det ofattbara hon just varit med om. Hon hade lämnat ett imponerande vittnesmål med flera detaljer. Det fanns en stor förhoppning om att hennes berättelse skulle kunna hjälpa polisen att gripa den skyldige. Och när utredarna i kidnappningsfallet får rapporterna från rättslab angående ett rött nylonfiber som hittats på de kläder Lisa bar när hon tillfångatogs kontaktas genast den enhet som ansvarar för seriemorden. Lisa tas genast in på förhör och utredarna häpnar inför den unga flickans mod och förmåga att återge så många viktiga detaljer. Lisas berättelse är full av ledtrådar som kan hjälpa polisen att hitta gärningsmannen. De börjar med att titta på ägarregister på röda bilar av märket Dodge Magnum. Samtidigt ber de ut namnlistor från kontantuttag i automater i området kring det klockslag som Lisa har kunnat återge från natten då hon släpptes fri. En efterlysning går ut till samtliga polisenheter på röda Dodge Magnums. Instruktionen är att stoppa samtliga bilar som passar in på beskrivningen. Några dagar senare får utredarna uppgifter från en polis som berättar att han nyligen stoppat en röd Dodge Magnum. Föraren passar in på signalementet som Lisa har återgett i sitt vittnesmål. Föraren hade uppmanats att visa upp sitt körkort och låta sig fotograferas. Han var en 31 år gammal man vid namn Robert Joe Long. Då det ännu inte funnits underlag för att gripa mannen hade polisen dock tvingats låta mannen köra vidare efter identifieringen. Bilden som tagits på Bobby vid inspektionen visas för Lisa. Hon pekar genast ut honom som den mannen som kidnappade henne den 3 november. Nu tittar utredarna åter på bilägarregistren och kontantuttagslistorna. Robert Joe Longs namn finns där, på båda två. De kan även se att hans adress matchar med Lisas vittnesmål. Nu råder inget tvivel. De har äntligen hittat sin gärningsman. En husrannsakan utförs på den misstänktes bil och lägenhet. Den 16 november 1984 kan polisen slutligen gripa Bobby efter en 8 månaders lång jakt. I förhörsrummet sitter nu den 31-årige mördaren framför poliserna. En man som visar sig ha haft en stökig uppväxt och en problematisk relation till den mamman han främst vuxit upp med. Hans liv vittnar om år av utanförskap och mobbning, samt svårigheter med skolarbetet och det sociala livet. Redan som 13-åring träffade han Cynthia Brown, som senare skulle bli hans fru och mamma till deras 2 barn. Ex-hustrun som beskrivit Bobby som en man som alltid haft svårt att kontrollera sitt humör har vittnat om hur makens temperament eskalerade efter att han skadat huvudet i en allvarlig motorcykelolycka i slutet av 70-talet. Det var efter denna olycka som han började misshandla sin fru, både psykiskt och fysiskt, vilket till slut ledde till att Cynthia lämnade Bobby och ansökte om skilsmässa. Det visar sig också att Robert ådragit sig en hjärnskada under en militärtjänst han utfört vid Vietnamkriget Och i början av 80-talet diagnostiserades han med diagnosen traumatisk hjärnskada. Något som orsakas av yttre våld mot huvudet och kan påverka den drabbades omdöme och impulskontroll. Det var efter skilsmässan från Cynthia som Bobby började svara på att sälja annonser i tidningen för att sedan överrumpla och våldta de kvinnor som var säljare i deras egna hem. Snart eskalerade Bobbys våld ytterligare. Under våren 1984, efter en flytt till Tampa, begick han sitt första mord. Under de första förhören med Bobby erkänner han sig direkt skyldig till kidnappningen på Lisa McWay. Men när polisen nämner våldtäkterna och kvinnomorden nekar Bobby till all inblandning. Det är inte förrän förhörsledarna kan presentera resultaten från husrannsakan som Bobby slutligen ger upp och erkänner. Resultatet visar att den nylonfiber som hittas på offren är en perfekt match med den röda textilie på insidan av Bobbys bil. Även däcken på bilen visar sig vara identiska med de spår som hittats vid fyndplatserna. Utöver dessa bevis har en undangömd kniv hittats i skogen i närheten av Bobbys bostad som misstänkt har använts i minst ett av morden. Med alla bevis på bordet börjar nu Bobby berätta i detalj om alla mord och kan bekräfta flera av de platser där de dödade kvinnorna har hittats. Under tiden som Bobby sitter häktad hittas ytterligare två kroppar som länkas till honom. Den 21 år gamla Wicky Elliott och den 18 år gamla Artis Wick. Bobby erkänner att han mördat Wicky Elliott i september tidigare samma år, men han nekar till inblandningen i mordet på Artis. Hennes kropp som hittats i slutet av november visar sig ha legat där i hela 9 månader. Och i brist på bevis avskrivs Bobby från mordet. När åtalet slutligen är klart åtalas Robert Joe Long för totalt 8 kvinnomord, våldtäkterna och kidnappningen på Lisa McWay samt ett flertal åtalspunkter gällande de intrång och övergrepp han begått i början av 80-talet. Efter flera separata rättegångar, där han bland annat förklaras skyldig till samtliga 8 mord, kidnappning och flera fall av våldtäkt, har Robert samlat på sig mer än 2 hela livstidsdomar i fängelse. Och slutligen döms han till döden. Bobby förs till Florida State Prison för att låsas in i sin cell i väntan på ett datum för dödsstraffet. Men snart påbörjas en utdragen process av överklaganden av dödsdomen, då Bobbys hjärnskador har visat sig ha en direkt påverkan på de områden i hjärnan som påverkar hans impulskontroll och omdömesförmåga. Bobbys advokater yrkar på att deras klient bör skonas från dödsstraffet, då de anser att han inte kan hållas rättsligt ansvarig för sina handlingar på grund av den bekräftade hjärnskadan. Efter mer än 30 år i dödscell tas slutligen beslutet att Robert, trots advokaternas yrkan, ska avrättas enligt domen. Den 23 mars 2019 dödsförklaras han, 65 år gammal, av Florida State Prison efter avrättning via injektion. Vid avrättningen närvarade flera av de mördade kvinnornas anhöriga samt den då 52 år gamla Lisa McWay. Hon berättade för journalisterna efter avrättningen att hon ville se sin förövare i ögonen innan han tog sina sista andetag. Lisa, som numera själv jobbar som polis på samma enhet som en gång hjälpte till att gripa Robert, förklarar att hon förlåtit honom för det han gjort. Hon berättade att hon nu med sina egna erfarenheter vill kunna hjälpa andra unga och informera dem om hur de kan agera i farliga situationer. I en annan intervju pratar hon om sin dåvarande livssituation, om hur hon som 17 år gammal inte längre ville leva, och säger, citat: "Mitt liv förändrades för alltid, och till det bättre. Jag valde att inte fortsätta vara ett offer. Jag valde att leva." Slutcitat. du har lyssnat på Jakten på mördaren med mig, Saga Springhorn. Manusförfattare Tove Wahlne. Klippare Oliver Bergman. Vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på jaktenpamordaren@springhorn.se. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt.
Podplay, en del av Power Media.